Hej, jag heter William. Välkommen till Nina3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Lords of Finance, The Bankers Who Broke the World är en historisk fackbok av Liaquat Ahamed som skildrar hur världsekonomin körde fast under ören före och efter börskraschen 1980-talet. Boken följer de centrala bankcheferna i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland och visar hur deras beslut, deras personliga temperament och deras tro på hur guldmyntfoten påverkade hela den internationella ekonomin. Istället för att bara beskriva siffror och makroekonomi använder Ahamed ett biografiskt grepp så att läsaren ser hur stora ekonomiska system formas av enskilda människor. Resultatet är en tillgänglig men analytisk genomgång av hur klickskulder, reparationskrav, kreditflöden och felaktig penningpolitik bidrog till depressionen. Boken är både en ekonomisk historia och en studie i ledarskap, där den visar hur brist på flexibilitet kunde få långtgående följder för hela världen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, fyra centralbankirer som formade hela världsekonomin. Boken kretsar kring fyra nyckelpersoner. Benjamin Strong i New York, Montagu Norman i London, Emile Moreau i Paris och Hjalmar Schacht i Berlin. Ahamed visar att det inte bara var tekniker bakom räntor och valutor, utan makthavare med stort inflytande över den globala ordningen efter första världskriget. Genom att följa deras liv, vanor och relationer blir det tydligt hur mycket ekonomisk politik också är mänsklig politik. De här ledarna hade olika nationella uppdrag, men var samtidigt sammanlänkade genom ett internationellt finansiellt system som krävde samordning. När deras bedömningar skilde sig ut, eller när de prioriterade nationella hänsyn framför gemensam stabilitet, spreds problemen snabbt mellan länder. Det är en av bokens viktigaste poänger att världsekonomin under mellankrigstiden i hög grad vilade på ett litet antal personers omdöme. Och att deras misstag därför fick oproportionerligt stora konsekvenser. För det andra, guldmyntfoten som disciplin, tvång och fälla. En central förklaring i boken är den hörda lojaliteten mot guldmyntfoten som länge sågs som garant för stabilitet och trovärdighet. Ahamed beskriver hur denna ordning band centralbankerna till fasta växelkurser och begränsade deras möjlighet att agera fritt när kriserna fördjupades. I teorin gav systemet förtroende, men i praktiken tvingade det fram utstramning när ekonomin snarare behövde lättnader. Det blev särskilt farligt när banker började förlora reserver, arbetslösheten steg och länder ändrade fortsatt att försvara pariteten nästan till varje pris. Boken visar att problemet inte var att politiker saknade goda avsikter utan att de luste sig vid ett system som inte längre passade verkligheten efter kriget. Det gör analysen relevant även idag eftersom den handlar om hur institutioner kan bli så normstyrda att de förlorar förmågan att reagera på nya förhållanden. Guldmyntfoten framstör därför både som ett verktyg för ordning och som en mekanism som förvärrade sammanbrottet. För det tredje, krigsskulder. Skadestånd och de finansiella kedjorna efter första världskriget. Boken lägger stor vikt vid hur första världskriget skapade ett ömtuligt nät av skulder mellan länderna. USA lånade ut pengar, Storbritannien och Frankrike bar tunga återbetalningsbördor och Tyskland pressades av reparationskrav. Ahamed visar hur detta system gjorde att kapital flödade i cirklar snarare än att skapa stabil återhämtning. När amerikansk kredit stramades ut eller när förtroendet försvagades slog det snabbt mot Europa. Det var alltså inte bara en fråga om en enskild bank eller en enskild stat utan om ett sammanlänkat finansiellt kretslopp där störningar i ett led påverkade alla andra. Den här delen av boken gör det tydligt att depressionen inte kan först isolerat från efterkrigstidens diplomati och finanspolitik. Ekonomin var politiskt konstruerad och därför blev också det sammanbrott politiskt laddat. Ahamed förklarar på ett nyktert sätt hur skuldförhållanden, valutapress och internationella förhandlingar tillsammans undergrävde stabiliteten i hela Europa. För det fjärde. Från börskrasch till depression, när räntor och reserver blev fel verktyg, när marknaden föll Eltino Cosentino blev centralbankernas svar avgörande. Men boken argumenterar för att svaren ofta var för lömsamma eller för hörda. Ahamed beskriver hur ledarna fortsatt att tänka i termer av stabil valuta och guldreserver. Trots att bankpaniker, fallande efterfrågan och stigande arbetslöshet krävde en annan typ av krispolitik. Istället för att stoppa nedgången kunde åtgärderna först ärka den, eftersom kreditförhållandena stramades ut när ekonomin behövde likviditet. Det är här boken blir särskilt pedagogisk eftersom den visar hur tekniska beslut om ränta och likviditet kan få direkta sociala konsekvenser för företag, arbetare och hushåll. Ahamed kopplar inte bara ihop börsraset med depressionen utan visar hur bankproblem och policyfel gjorde krisen djupare och mer långvarig. På öster sätt blir L2-natronatrintalets finansiella system ett exempel på hur överskott av försiktighet kan bli lika farligt som hänsynslös spekulation. Slutligen, John Maynard Keynes som motröst mot den gamla ekonomiska ordningen. John Maynard Keynes fungerar i boken som en viktig motfigur till de ledande centralbankerna. Han representerar en mer flexibel syn på ekonomi, där staten och penningpolitiken måste anpassas till verkliga efterfrågeproblem istället för att blint försvara gamla regler. Ahmed använder honom inte bara som en kritiker i marginalen utan som en intellektuell kontrast som gör centralbankernas tänkande lättare att först ut. Keynes var tidigt skeptisk till reparationssystemet, till utstramningspolitiken och till tron att guldmyntfoten automatiskt skulle lösa problemen. Genom denna motsättning visar boken att det fanns alternativ, även om de inte vann gehör i tid. Det viktiga är inte bara att Keynes hade rätt i efterhand, utan att hans kritik belyser hur starkt den samtida ekonomiska ortodoxin begränsade handlingsutrymmet. Den delen av boken gör analysen större än en enkel skuldfråga, eftersom den handlar om kampen mellan gammalt ekonomiskt tänkande och nya insikter om hur en modern ekonomi faktiskt fungerar. Sammanfattningsvis, Lords of Finance passar särskilt bra för lösare som vill först är den stora depressionens orsaker genom människor, institutioner och beslut. Inte bara genom abstrakta ekonomiska modeller. Den är relevant för den som intresserar sig för ekonomisk historia, centralbanker, internationell politik och hur finansiella kriser sprids mellan länder. För en svensk läsare finns också en tydlig igenkännbar lärdom i hur beroendet av internationella system kan göra även smygpolicyfel globala. Boken ger både historisk överblick och ett mer konkret språk för att tänka om räntor, valutor, skuld och krishantering. Det som särskiljer den från många andra böcker om depressionen är just det biografiska greppet. Istället för att skriva enbart om marknader och teorier följer Ahmed de personer som faktiskt satt vid besluten och visar hur deras världsbild påverkade utfallet. Det gör boken mer levande än en ren lörobok men också mer analytisk än en vanlig populärhistorisk berättelse. För den som vill förstå varför ekonomiska system ibland faller isär är den därför både lärorik och ovanligt tydlig. Om du vill stödja Liaquat Ahmed, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!